Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Välkomna till Någonting om aktier med Ludvig och Josefin. Det här är en podd om aktier, ekonomi och sparande som vi gör i samarbete med Unga Aktiesparare. Vi vill påminna alla lyssnare om att ingenting av det vi säger i podden ska tas som rådgivning. Hur läget Ludde?
Jo, det är jättebra med mig idag.
Kul.
Ja, verkligen. Själv då?
Jo, men det är bra. Tycker att det har varit en intensiv vecka. Man har fått ganska mycket intryck bara.
Ja, verkligen. Jag pluggar också jättemycket just nu, så helt mör i huvudet. Ja. Och aktiemarknaden är också väldigt volatil, så man lite dubbeleffekt där, kan man
exakt,
säga.
Exakt, exakt. Det var ju snarare det jag syftade på då. Ja. För att det har ju varit väldigt volatilt och det har ju varit en rejäl sättning faktiskt i techsektorn.
Speciellt typ Nasdaq som är väldigt tekniktungt, så precis, kan man verkligen se att det har gått ner ganska ordentligt.
Exakt. Och det har ju faktiskt, det kan man ju säga att 2021 hittills har liksom inletts med att det har varit väldigt volatilt i tech från att ha varit ganska spikrakt uppåt. Mm. Men nu i slutet av, vi poddar ju på en lördag och i slutet av den här veckan då, så det som hände var, för att då fick ju techsektorn en rejäl sättning. Mm. Och det som hände, en anledning är dels att råvarupriserna har stigit väldigt kraftigt. Och det är faktiskt till följd av att det har varit brist på datorchip till, alltså, inom bilindustrin. Mm. Det beror på att det är själva det här halvledarmaterialen i datorchippen som det har varit brist på då. Så det har ju faktiskt gjort att råvarupriserna stigit. Och vilket har lett till en ökad oro för inflation. Och som i sin tur har gjort att räntorna stiger. Så att det här kanske många har liksom lite nys om, att det har varit mycket snack kring räntor. Och när räntorna stiger så blir det ju så att investerare flyr techaktier.
Ja, högt värderade aktier och tillväxtaktier.
Och tillväxtaktier. Mm. Så att det är det som har hänt. Och sen på det så har vi också att i torsdags så gick, eller så blev den amerikanska Fed-chefen Jerome Powell utfrågad av Wall Street, eller Wall Street Journal. Och där kommenterar han då det som det ekonomiska läget och sådär. Och sen lite om finansmarknaden. Och det som var bra med det här talet var att han var väldigt positiv till den ekonomiska utvecklingen i USA. Men det som gjorde att marknaden reagerade så kraftigt var att han, när han fick frågan då om finansmarknaden, just om liksom räntorna och så, de höjda räntorna som man har sett nu, så var han liksom lite så här, ja, men det, alltså att han uttryckte att det inte var någon större fara med höjda räntor just nu. Så att då reagerade marknaden på att tolkade det som att centralbanken i USA inte kommer göra någon drastisk eller några drastiska åtgärder till att sänka räntan.
Nej.
Precis. Så att, och det gjorde ju till att räntorna steg och det blev en ytterligare liksom att täck sjönk då.
Mm. Ja, man ser att långräntorna börjar stiga och det gör ju att avkastningen på långa obligationer blir ju bättre.
Precis.
Och det, men nu är det ju ingen fara liksom det här med att räntan är fortfarande så låg, men om räntan skulle dra iväg, tioåringen skulle dra iväg längre upp, så kommer ju den här Tina-effekten som vi alltid snackar om i avsnittet, den som driver på börsen, kommer ju försvinna.
Precis.
Och det har varit förödande för börsen.
Ja, och varför är det så? Jo, det är för att alltså, hittills har vi ju alltid pratat om att ja, men there is no alternative. Liksom, aktier har varit det som har varit gett mest avkastning. Och det har funkat. Men då har vi hamnat i ett läge där det mesta är väldigt högt värderat. Mycket är redan inprisat. Så att det är mycket förhoppningar på bolag.
Verkligen. Vinsterna ligger liksom långt fram i tiden på tillväxtaktier.
Precis. Mm. Och det funkar så länge räntorna är låga. Men när räntorna börjar stiga på det här sättet, då blir det ju stora rörelser från aktiemarknaden. Och det handlar ju i grund och botten om att många liksom institutioner, som stora banker och så, de kan inte ta för mycket risk. Liksom. De måste flytta placeringar ut efter hur räntan utvecklar sig. Liksom.
Verkligen. Och det är ju väldigt många aktier som har dratt ner väldigt mycket. Mm. Till exempel Tesla då, som har varit väldigt högt värderat och är fortfarande väldigt högt värderat, har ju dratt ner 30%.
Exakt.
Så det är ju...
Så vi som inte äger Tesla, vi tycker det är lite kul.
Ja, verkligen. Ja, det var lite skönt. Då.
Nej, men, det är, men det är ju mycket, den är ju väldigt högt värderad.
Ja, verkligen. Det är ju P1000 fortfarande. Ja. På dem. Men vi får se vad som händer med den. Det kan väl fortsätta uppåt om riskviljan går upp igen. Eller om räntorna skulle falla.
Absolut.
Igen. Det vet man inte. Det är jättesvårt att förutspå räntor.
Mm. Ja, men verkligen. Nej, men så att man kan ju säga det att vi är i en väldigt volatil period nu. Om vi ska ta då vad som har hänt i veckan för dig och mig, Ludde, så kan jag ju säga i alla fall att jag har sålt av en hel del faktiskt i min fondportfölj.
Varför gjorde du det då?
Jo, det är för att jag tycker att det är så pass volatilt och det är en fond som jag har ägt i snart 10 år, småbolagsfond, som har gått väldigt bra. Så att, jag tyckte att det var läge att ta hem det nu. För att jag närmar ju mig det här lägenhetsköpet.
Ja, just det.
Så att,
men då är det nog bra att dra ner lite på risken.
Mm, exakt. Och det är inte så att jag nödvändigtvis tror att börsen kommer sjunka nästa årsskifte. Så jag tror att det är mycket som talar för att den kommer gå fortsatt starkt vid nästa årsskifte. Mm. Men för mig spelar inte det någon roll. Och jag känner att så här, jag ska inte behöva spekulera i det nu, för att det är snart bara något år kvar som jag behöver de här pengarna.
Ja, men då är det ju rätt, för man ska liksom kunna... Man ska inte placera pengar på börsen som man ska ha inom ett år.
Nej.
Det är ju inte rätt liksom.
Och det är precis, och det är, jag kan tycka att det är lite tråkigt om man skulle missa fina uppgångar på börsen. Mm.
Och det är ju tråkigt att vara utanför börsen.
Absolut.
För det är ju fruktansvärt roligt att hålla på med detta.
Absolut, men det är ju inte värt risken.
Nej,
heller.
Verkligen inte.
Så det har jag gjort.
Ja, jag kom på det nu, vi snackade lite om detta innan, vad man har gjort den veckan. Jag kom på att jag har fyllt på lite i Bure.
Mm.
Bure Equity. Så jag har fyllt på i VNV Global också.
Okay.
Som jag har fyllt på lite. Jag tycker det är intressant det här med att Babylon snart ska noteras, som kan få upp lite värden där kanske.
Mm.
För den kan vara ganska konservativt värderad i deras nav nu, onoterat.
Precis.
Och sen ska även Hemnet börsnoteras snart, tror jag.
Så
det finns lite triggers där framtiden som kan dra upp VNV.
Mm.
Och premierna har kommit ner ganska ordentligt från årsskiftet. Den handlades till ganska hög premie i VNV innan. Och nu har den kommit ner ganska ordentligt.
Okay.
Så jag har fyllt på och fyller på i VNV.
Mm. Vad spännande. Mm. Kul. Men någonting annat som har lyft den här veckan är ju faktiskt energisektorn, som har gått bra till följd av stigande oljepris. Och även finanssektorn har gått väldigt bra. Och till vårt ämne för dagens avsnitt så tänkte vi ju att det är som sagt volatilt, och vad ska man då lägga pengarna någonstans? Och det kan ju vara, det är ju en väldigt svår fråga. Finns många svar eller kanske inget svar, beroende på hur man ser på det. Men vi vill ändå kolla lite på vilka trender vi ser för 2021. Vi hade ju ett trendavsnitt för i höstas någon gång.
Början där, när vi började med podden.
Precis. Och nu tänkte vi ta och kika lite på vad vi har framöver här nu.
Ja, lite olika trender. Vi har ett par stycken här.
Precis, för en grej bara som man kan lära sig från en sån här pandemi är att ett förändrat beteende brukar ofta bestå även när faran är över. Så man såg liksom att det skedde en stor sektorrotation i höstas och nu är det väldigt volatilt och vi står i ett läge där det liksom inte är någon självklar vinnande sektor just nu. Men, och analytiker tror mer på stockpicking. Så att vi med det sagt så tror vi ändå att det kan vara bra att ha några trender som vi kommer presentera nu i bakhuvudet. Men sen så är det liksom kanske mindre fokus på vilken sektor som är vinnare och snarare på liksom vilka aktier från olika sektorer som är, kan bli framtidens vinnare.
Liksom kunna hitta guldkornen i varje sektor.
Exakt.
Det är viktigt att kunna det, även exakt, fast det är väldigt svårt. Men om man gör en ordentlig analys så finns det ju stor chans att man hittar det.
Precis.
Ska vi köra igång med de olika trenderna?
Det tycker jag.
Då kan vi börja här med digital säkerhet, och det har vi ju snackat om. Och det är ju det här med cybersecurity, och det har vi redan gått igenom i ett avsnitt. Då gick vi igenom främst Okta och Ping Identity.
Exakt.
Och de har ju faktiskt fallit jäkligt mycket det senaste.
Yes.
Både Okta och Ping, tack vare de här räntorna, och sen släppte ju Ping Identity ganska dålig rapport också. Men vi får se vad som händer där, men det är ju en trend som verkligen kommer att hålla i sig och fortsätta.
Och det har man ju sett för att det har ju blivit en sån digital infrastruktur under 2020 hos många, många bolag. Och det innebär att fler och fler bolag måste koppla upp sig till molntjänster och liksom, alltså göra om hela verksamheten så att det blir mer digitalt på olika sätt. Så att, och det innebär ju att det blir bara en större och större fråga på efterfråga på cybersecurity.
Och här finns det ju väldigt många olika bolag. Vi, till exempel Palo Alto, de här också som finns. CyberArk. Ja, vi tror vi nämnde väldigt många i det avsnittet som vi i slutet där nämnde vi några stycken som man kan ha koll på i avsnitt 22.
Precis, så in och lyssna på det om ni,
ja, om ni vill höra mer om det. Men det är en väldigt intressant trend. Och det är ju som sagt med digitalisering då. Och sen kommer vi även till digitalisering i trädgården. Eller den här trenden, alltså att man har varit i under corona nu så har många varit hemma och insett kanske att sin trädgård ser rent och sagt för jävligt ut. Eller att, att man bara vill spendera tid i trädgården.
Absolut.
Och då har vi det Husqvarna som är ett väldigt gammalt svenskt företag. Det startade ju på 1689.
Okay.
Så det är ju ett av Sveriges äldsta företag. Och jag kommer inte riktigt ihåg vad man började med, men jag tror det var... Man har gjort väldigt mycket olika saker under historien. Jag har skrivit ett arbete med det i skolan faktiskt om Husqvarna.
Okay.
Och då har de fått med motorcyklar. Jag tror de har lite motorcyklar kvar idag. Inte 100. Och de har gjort vapen och sånt också.
Oj.
Så det är ju jättelång historia. Så de har varit väldigt innovativa och anpassat sig till den externa miljön hela tiden. Men idag håller de på med trädgårdsprodukter främst. Och det är ju gräsklippare, bevattningsprodukter och motorsågar. Och de är ju typ världsledande i robotgräsklippning. Och man har liksom gjort så här virtuella gränser som försöker få lite... Vad ska man säga? När man har robotgräsklippare så har den alltid gått emot... Man har ju sett den här gå mot väggen i... mot
husväggen.
När man, ja, husväggen. Nu har man ju liksom kunnat göra det här i en mjukvara typ som man kan ställa in på sin telefon, en app typ. Där man kan sätta gränserna vart den här gräsklipparen ska gå.
Okej.
Okay. Så det sånt här kommer. Och sen var det... Jag tror de skulle hålla på med Robotic as a Service, som någon, någon slags SaaS-tjänst för detta också. Så det finns ju jättemycket möjligheter här. Och sen är det ju så att... det är väldigt lite robotgräsklippare i USA jämfört med Europa. Så det finns enorm marknad att ta där borta i USA.
Okay.
Så det finns jättemycket möjligheter i USA liksom att, och övriga världen också. Husqvarna är ju liksom ett stort företag. Så det är väldigt intressant för Husqvarna. Och sen det här med, som du sa, med trädgården. Att man vill ha det finare i trädgården och den här trenden. Liksom, de rider verkligen på den. Och de har en nettoskuld, men den har blivit mindre, vilket är bra. De är billigare än peers, alltså branschkollegorna.
Just det.
Och ungefär samma värdering som de har haft historiskt, kanske lite dyrare.
Mm.
Men det är ju liksom ändå PE under 20, liksom. Eller runt 20. Så det är ju inte så här tech-värderingarna.
Nej.
Som är flera hundra, eller vissa i alla fall Tesla har 1000 då.
Precis.
Men det som är intressant, som också är... Jag huskar vara extra intressant. Det är att de har den här, att det kan komma en slags ESG-värdering på dessa, okay, detta företaget.
Och som hur, att de historiskt, på vilket sätt då?
Nej, så här är att de har alltid haft bensindrivna motorer och sånt där.
Mm.
Och nu går de över till el, allt mer el. Alltså om man går in liksom i en affär med, som säljer detta, de här sakerna, då ser man att det blir mer och mer eldrivet för varje år. Alltså det blir ju liksom motsågar med el och elgräsklippare. Så det här kan liksom göra att värderingen kan gå upp ganska kraftigt ifall det skulle komma in ESG-flöden här.
Ja, just det.
Så det kan bli en multipel expansion och det kan ju få aktien att dra iväg. Även fast aktien står ganska högt nu.
Okay.
Så är inte värderingen sjukt hög. Och det kanske man blir lite intressant nu också när mycket tech och sånt där har gått upp. Då kanske man tar lite säkrare bolag. För det här, de här tjänar ju pengar. Sen växer inte de här jättemycket heller. Det är ju någon procent kanske. Mm. Eller några procent varje år. Så det är ju inte så här 100% i tillväxt varje kvartal liksom.
Nej.
Och sen kan det väl komma lite intressanta förvärv i framtiden med Husqvarna. Så det är ju ett case man kan hålla koll på inom den här delen.
Och, ett fint bolag.
Ja, verkligen. Det är ju ett gammalt svenskt anrikt bolag. Och jag tror även Investor har lite aktier här, om jag inte missminner mig. Så det är verkligen ett intressant bolag inom det här digitaliseringen av trädgården.
Mm.
Och då kommer vi även in på det här med digitalisering i hemmet.
Exakt, det här tycker jag är ju väldigt kul.
Ja, det är jätteintressant för vi bryr oss om hur vi har det hemma mer och mer. Speciellt när man bor hemma mycket mer, eller bor hemma, man är hemma hela tiden typ nu under corona. Och den här trenden kanske kommer hålla i sig nu, även att alltså man går inte till jobbet och så vidare. Man håller sig hemma. Och då har vi Plaid.
Precis.
Och jag tror väldigt många vet vad det är. Den aktien har gått urstarkt. Men det de egentligen gör, de har utvecklat en teknisk produkt inom belysning då. Som har exempelvis dimrar, controller och trådlösa ljussystem. Så du kan liksom styra ljuset i en app.
Just det.
Och detta är ju en växande nisch. Och ja, det går bra. De växer väldigt kraftigt. Det är helt galen tillväxt i det här bolaget. Och de växer även lönsamt. De är liksom lönsamma på sista raden.
Det är en otroligt fin teknik de har.
Ja, verkligen. Verkligen, de är väldigt bra. Och aktien som sagt gått hur bra som helst. Dock har de ju negativt fritt kassaflöde. Men som vi sa i förra avsnittet så är det ju acceptabelt på sådana här tillväxtbolag.
Ja, men exakt. Exakt. Men det ska man komma ihåg också. Att det är ju alltid förenat med stor risk.
Ja, men, ja, precis. Men det är ändå att risken blir mindre i och för sig att Plaid går ju med vinst på sista raden, så det blir ändå en lönsam tillväxt.
Mm, men precis.
Vinstmässigt då. Så det är väldigt intressant och de kan ju liksom gynnas av den här trenden att man digitaliserar hemmet.
Mm.
Och sen kommer vi till ett annat bolag inom det här området då. Och det är Alarm.com och det tror jag faktiskt inte så många vet om vad det är för bolag. Och det som är så otroligt smart med det här bolaget är att de har en app som en SaaS-lösning då. Som man gör en månadsprenumeration för detta. Där man kan man har liksom allting i en app. Man styr lampor i en app. Man styr övervakningskamerorna. Man kan liksom se på övervakningskamerorna i appen. Temperaturer i hemmet. Och styra solpanelerna på taket. Och så vidare. Alltså allt möjligt.
Så de är mer liksom ett heltäckande koncept där?
Ja, de integrerar ju liksom alltihop i en app. Så det är jättekult och de rider ju även på den säkerhetstrenden med att övervakningskameror, man vill känna sig säker och det här. Och de växer liksom, de har liksom växt 20-30% årligen de senaste 10 åren. Så det är ju ett bolag som verkligen växer. Och de har nettokassa, värderingen har kommit ner lite men den är ju inte billig, jag tror den var EV/EBIT på 70.
Okej. Okay.
Men den har ju gått ner med takt med att det här lilla raset då, eller raset och raset, lite lilla korrigionen som vi har sett den senaste månaden. Eller
sättningen.
Veckorna. Sättningen kanske man ska säga.
Inom tech och så. Yes.
Men det är verkligen ett intressant bolag. Och jag skulle tänka mig att vi skulle kunna gå djupare på detta. I något annat avsnitt kanske. Och sen har vi ett annat bolag som jobbar med det här med digitalisering i hemmet. Och
just
det är iRobot. Vet du vad det är?
Jag gissar på att det är robot som dammsuger och torkar golv, för det
du
skriver.
Ja, det är precis det. Det är en robot som dammsuger och torkar golv. Och vi har faktiskt en sån hemma, en sån robot.
Ja.
Och den är liksom,
men upplever ni att den funkar bra?
Ja, men det går liksom inte, om man har flera våningar så blir det ju lite jobbigt att ta upp. Den går liksom inte i trapporna själv.
Nej, för liksom mina föräldrar har en sån robotdammsugare. Och de är inte så här superimpade, för den låter mycket.
Ja, det gör den.
Den kommer liksom inte fram överallt, den fastnar ofta.
Ja, men man blir ju typ döv när man kommer förbi.
Ja, lite så.
Så det är ju lite dåligt.
Men det finns ju i sådana fall potential för
potential att göra bättre liksom.
Ja, utveckla produkten och sådär.
Verkligen, och den aktien har gått otroligt starkt och de är lönsamma liksom. Vinstmarginal på 10%. Men absolut, det är ju inte den bästa tekniken än. Men det blir nog bättre, hoppas jag. Men väldigt
får man hålla koll på.
Ja, verkligen. Och de har ju gått jättebra på börsen. Och så kommer vi på en ny trend kan man säga. Precis. Och det är ju hållbarhet som vi har snackat väldigt mycket om. Jag tror inte vi behöver gå in på den så jättemycket. Vi har ju snackat om det väldigt mycket, hållbarhet.
Ja.
Nibe, Tomra. Mm. Värderingarna är dock höga, men...
Vi brukar ju gilla hållbara aktier, generellt sett, du och jag. Så att det är mycket, mycket sånt snack i våra tidigare avsnitt. Ja,
och det flödar ju väldigt mycket kapital in till ESG-fonder och sånt där. Så.
Ja, ett problem kan jag se ändå med alltså aktier och fonder som ska visa sig vara hållbara. Mm. Det är ju inte riktigt... Man mäter liksom inte hållbarhet på samma sätt alltid. Utan det är lite så diffus, vad är hållbart och inte.
Ja, men det är verkligen, vissa fonder har liksom Volvo som hållbarhet.
Mm, så om man ser till liksom analytiker och fondförvaltare, eller främst analytiker och experter då kanske, så har många svårt att liksom rekommendera alltså specifika hållbara aktier. För att det är nästan lite så upp till dig själv vad du anser är hållbart.
Ja, faktiskt, det är ju väldigt svårt. Det är en väldigt konstig definition på det egentligen. Det är ju svårt att veta vad går gränsen för ohållbart och hållbart då.
Precis. Men nej, men så du och jag är ganska överens om att så här, är produkten i linje med att försöka göra mindre avtryck på klimatet så är det ju måste det klassas som en hållbar aktie. Mm,
verkligen.
Så där kvalar ju Tomra och Nibe in.
Verkligen. Och Renewcell och de här också. Det finns ju det är bara att kolla ner på våra avsnitt så ser ni när vi snackar närmare om detta.
Väldigt,
väldigt stark megatrend.
Mm. Absolut.
Verkligen. Om vi går till nästa så har vi åldrande befolkning. Vi blir ju allt äldre och äldre i takt med att teknik och sånt där blir bättre. Våra sjukhus blir bättre, eller ja, i alla fall tekniken. Robotkirurgi kan vi prata om där också. Att den går in där. Eller inte in i åldrande befolkning, men att vi får bättre sjukvård.
Precis.
Och här har vi ju vissa sektorer som gynnas av detta. Det är ju äldreboenden till exempel som finns i Sverige. Och de är faktiskt börsnoterade vissa, och det är ju typ Humana, Ambea och Attendo. Men alla de här har inte gått så jäkla bra faktiskt på börsen. Attendo har inte gått alls bra. De har lite haft lite problem så här med att det inte har varit så bra kvalitet på alltså på vad säger jag, boendet.
Just det. Vilket är lite sorgligt också. Jag tycker faktiskt. Att det borde just det, när det är liksom, det finns... vad säger man? Alltså inte,
människor.
Alltså inte liksom kommunalt, statligt liksom, drivet, utan att det är privat, privat företag.
Ja, det finns ju, det är liksom politisk risk där, att det kan ju bli, man vet ju aldrig, det kanske blir förbjudet med detta.
Ja.
Så det kan ju också hålla ner värderingen lite, att det finns en politisk risk. Det är ju liksom samma sak om man kollar på kinesiska bolag istället för USA-bolag, då har ju de lägre värdering oftast, för att det finns ju en politisk risk.
Precis.
Så, men det finns ju kanske potential där att bli bättre då, så man får se vad som händer. Men det är i alla fall några bolag, Humana, Ambea och Attendo. Här har vi ett annat bolag också som gynnas av åldrande befolkning, och det är Savaria Corp som är noterade i Toronto-börsen i Kanada. Och de här har inte samma politiska risk riktigt, för här har du, de är ju liksom inte äldreboenden eller omsorg, utan de har ju liksom produkterna.
Just det.
Och här har vi liksom trapphissar. Ja, alltså man åker liksom på, man sätter sig på en, vad säger jag, en...
Så det är som en stol?
Ja, en stol, ja, precis. En stol
hissas upp med, typ.
Precis, och det här är ju på den här trenden också att man vill ju bo längre och längre i hemmet. Och det kan man inte liksom göra när man är gammal och inte kan gå i trappor. Då är det liksom bra att ha en trapphiss.
Precis.
Eller ja, liknande produkter.
Mm.
Och det här, trapphissar gör ju de som är... hjälper till dig då. Och sen ett annat segment de har är medicinsk-tekniska tryckhanteringsprodukter. Och det här är liksom sjukhussängar, madrasser och kuddar för personer med som är långtidssängbunda.
Just det.
Som ligger länge i sängen. Mm. Och det kan ju ge liksom skador på om man ligger för länge i sängen, så är det ju inte bra.
Liggsår och
ja,
sånt.
Precis. Så det här hjälper dem till med liksom. Och värderingen är liksom inte jättehög heller för Savaria, utan de handlas ungefär till samma multiplar som de har gjort historiskt. Man kollar på kassaflödesmultiplar och omsättningsmultiplar och vinstmultiplar.
Mm, precis.
Så det är ett intressant bolag också. Och i och med att folk lever längre och längre, så blir vi också allt fetare.
Ja, det stora problemet.
Ja, det är ju alltså liksom vad heter det? Diabetes ökar ju.
Ja, absolut.
Och det är liksom en folksjukdom.
Ja.
Och här har vi Novo Nordisk som gör väldigt mycket insulin. Insulin.
Insulin.
Insulin. Och Ja, de är extremt stora och gynnas ju av den här trenden då, att fler får diabetes.
Och de har också vuxit, vuxit kraftigt.
Ja, och Novo Nordisk är ju verkligen ett fruktansvärt stort företag. De är noterade i Danmark. Så det kan man ju, det är ju ingen, det är inget högriskbolag direkt. De tjänar liksom pengar. Och,
och ganska säker.
Liksom, ja, det är ju, inget, det är ju liksom lite obligationsaktigt kanske. Eller har det i alla fall varit ganska, nu har alla dratt iväg ganska ordentligt tror jag.
Och det är obligationsaktigt, är väl liksom låg risk till kanske låg avkastning då?
Ja, det är ingen aktieraket där inte.
Nej.
Den ger liksom utdelningar och
men en bra, ett bra komplement till portföljen.
Verkligen, så den tycker jag ni ska kolla på om ni, den rider jag under på den här trenden då med allt diabetes då.
Precis.
Och sen har vi det här med mat då, att få bli fetare och fetare och lever, ja, då är det bra att äta nyttigare mat och det har vi ett avsnitt om också.
Just det.
I avsnitt 21.
Precis, då snackar vi om Beyond Meat och Bain Group bland annat, och Midsona.
Ja, verkligen. Det är ju intressant som fasen faktiskt.
Bain Group tycker jag är väldigt intressant och imponerande. För de har ju faktiskt kommit på en lösning där de faktiskt kan tillverka socker liksom, som är sockerfritt. Men som är liksom ett till ett, vilket menar på att det är samma till konsistens, volym och smak. Så att det är, de är ju riktigt...
Ja, så har de här tweakert också. Godis som är sockerreducerat.
Ja.
Och sen gjorde de ett nyligen ett förvärv också. The Humble Company köpte de.
Okay.
Heter det. De gör liksom bland annat tandborstar i bambuträ. Så liksom hållbarhet där också.
Perfekt. Borsta bort det sockerfria sockret.
Ja, allting, alltså allt blir liksom hållbart. Man går ju från plast. Och det här har vi också att, alltså om man går för plast och sånt där, det blir ju att träbolagen också gynnas detta, som är ESG.
Just det.
Jag tror EU har så här lagar på att det ska vara plastfritt så här på engångsartiklar ett visst årtal.
Och det är ju, alltså när det blir, så fort det blir en sån liksom reglering och det blir stort tryck då utifrån, då börjar det hända grejer liksom i branschen. Det har ju sett framförallt i bilbranschen som jag pratar väldigt mycket om. Så att, det är spännande att se.
Ja, det händer otroligt.
Det ska man inte underskatta.
Verkligen inte, det är ju en väldigt stark trend.
Precis.
Och om vi går vidare till nästa trend så har vi aktiviteter, friluftsliv och träning. Och här har vi ju snackat om Skistar, som är väldigt intressant, och Dometic.
Precis, Dometic gör tillverkar olika typer av utrustning för husvagnar och husbilar och lastbilar och sådär.
Så det är liksom att man åker runt och kampar och sånt där.
Precis.
Man vill komma bort från stan, kan jag anta.
Men det är ju den här ökande trenden som vi har sett. Och det blir väl så, framförallt i 2021 nu också, att det kanske inte blir så mycket resor utomlands, utan att folk faktiskt får hemestra. Så att då ser ju många att det är en ökad trend i just det, husvagnar och husbilar och sådär. Så att då kan ju Dometic vara ett sånt företag som gynnas av det.
Ja, verkligen. Det går ju lite ihop med Skistar också, där, på att Skistar kommer få mycket i sommar, alltså på sommaren.
Absolut.
Så de går lite ihop med varandra.
Ja.
Så det är ju, det är intressant, intressanta bolag. Och ett annat bolag som är intressant är ju Peloton Interactive, som liksom har en plattform där man kan ha instruktörledda träningspass på nätet.
Just det.
Så man kan liksom sitta på sin träningscykel hemma och ha en vad ska man säga, PT, en gruppträning.
Ja, men exakt.
Ja, på nätet liksom.
Det är perfekt om fler och fler flyttar ut till landet i villor liksom, och kanske inte har något gym nära, så kan man vara med på det stället.
Ja, precis, verkligen. Det är ju, det har du rätt i. Så det var ju den trenden med det. Och sen har vi ju även e-handel också.
Precis. Och här har ju jag gjort en väldigt intressant spaning.
Verkligen, det här är jätteintressant.
Ja.
Så nu får ni lyssna noga.
Ja, precis. Nej, men för att, vi kan ju säga det att e-handelstrenden har ju ökat väldigt mycket nu under corona. Och det är flera stora bolag som Amazon och Alibaba som har gått hur bra som helst. Och med corona och liksom det här med att man sitter mer hemma och sådär, då ser många att det kommer trycka på en alltså förbättrad lönsamhet och större efterfrågan på sådana här typer av produkter.
Verkligen.
Så det är ett bolag som är väldigt intressant, och det är ju Jumia Technologies.
Och det tror jag ingen har hört talas om faktiskt.
Ett afrikanskt bolag. Det har vi inte pratat om så mycket. Vi brukar bara prata om svenska och amerikanska aktier nästan.
Ja, verkligen, det här är ju...
Och Tencent då, eller...
Ja, ja, precis. Det här är ju en helt ny kontinent vi går in på här nu.
Verkligen, så det är superspännande. Så Jumia är Afrikas största e-handelsplattform. Och i media så brukar Jumia liksom referera som Afrikas Amazon. Så att det är, många tycker att de har väldigt många likheter då.
Mm.
Så deras, så själva bolaget består i huvudsak av tre kärnverksamheter. Det är då den här stora marknadsplattformen där säljare och köpare möts. Sen bakom det så har de en stor logistikverksamhet. Och sen har de även en betalningstjänst.
Lite som Tamsen då. De har ju också Pay, eller vad heter det?
Ja, men exakt. De har ju allt möjligt.
Ja,
men WeChat är ju det som man kan... precis, det är ju det som man kan kanske jämföra med. Men ja, det är ju, de är ju liksom betydligt värre. De har ju liksom alltså allt. Liksom.
Ja.
Men Jumia, vem vet, de kan ju också komma till en sån...
Expandera.
Precis, till den punkten. Men för att ta då, för då den här marknadsplattformen då, är ju liksom likt Amazon. Det finns alltså hur många olika produkter som helst att köpa. Allt från smartphones, hemelektronik, kläder, smink och mycket mer. Så på det här sättet så möts säljare och köpare, alltså externa företag. Tror jag betalar en avgift till Jumia för att få vara på den här plattformen.
Mm.
Och det är så på det sätt som Jumia tjänar pengar i huvudsak. Och sen, jag kommer komma in på det lite senare, men förutom de här företagen så säljer även Jumia produkter också just nu. Och har gjort det framförallt i början av sin tillväxt. Just för att man kanske inte har haft så många externa företag som har verkat på den plattformen. Utan det är någonting som man jobbar med, som man vill få in fler och fler. Och då har man varit tvungen att sälja egna produkter. Då köper de in och sen säljer vidare då.
Mm.
Men sen har de ju den här hela, alltså, logistikverksamheten då i Afrika då. Och det består av ett stort nätverk av hyrlokaler som Jumia hyr. Och sen består det även av upphämtningsstationer för kunder. Och även avlämningsställen för säljare.
Mm.
Så, och sen så har de även drygt 200 lokala leverantörer av logistiktjänster från tredje part då, som hjälper liksom det här sista steget då, som Jumia plockar in. Sen när man kommer till då den här betalningstjänsten som heter Jumia Pay, så är det så att den här tjänsten är väldigt likt PayPal, kan man tänka sig. Syftar till att underlätta för kunders onlinebetalningar. Och har även, man har som mål att i framtiden så ska man kunna erbjuda olika typer av finansiella tjänster. På olika sätt, vad nu det innebär. Men man kan tänka sig kanske att det kan vara att liksom, ja, låna ut på kredit eller liknande. Men det får vi se. Och sen utav de här kärnverksamheterna så erbjuder Jumia även hemleverans av mat från restauranger. Och även hemleverans av livsmedel från butiker. Så att då kan man se att ja, men helt plötsligt blir det lite mathem.se-känslan i det hela också. Och just det här segmentet har fått ett rejält uppsving under corona. Och då så började Jumia även att erbjuda hemleverans av sanitetsprodukter. När folk var tvungna att sitta i karantän och sådär. Så det har ju fått liksom sitt uppsving och e-handel har generellt sett gynnats av corona.
Mm.
Men tyvärr så har Jumia snarare missgynnats av coronan.
Hur då?
Pandemin. Det handlar till största delen om att det har varit, jag tror att de har, om jag inte minns fel, så tror jag att de har typ 11 länder i Afrika eller någonting. 7-11 länder där de är verksamma inom. Och 4 av de här länderna har haft total lockdowns.
Mm.
Och det innebär att 24% av liksom,
omsättningen.
Ja, eller liksom deras exponering mot deras marknadssegment har liksom... precis. Det har ju varit de här lockdowns-länderna då. Så det har varit väldigt problematiskt. Och här blir det ganska tydligt då vilka typer av svårigheter det ändå är med att investera i Afrika. Varför det kanske inte är så många företag som liksom har flyttat dit än. Jag menar, Amazon och Alibaba är ju inte där.
Nej.
För att Afrika ligger ganska långt efter utvecklingen av e-handel. Och många har inte den teknik eller resurser som krävs att handla online. Men sen är det också att så här, det är problem med logistik och frakt mellan länder. Det är inte så smidigt ännu.
Så det är ganska oroligt i Afrika också med kriminalitet och sånt också.
Ja, men det är liksom. Och sen så, men just det här med infrastrukturen är ännu inte riktigt helt utvecklad ännu. Och sen så, trots att det bor drygt 2 miljarder invånare i Afrika, så är det i dagsläget drygt 600 miljoner som är uppkopplade till nätet. Så att det är ju...
Ja, det är ingenting nästan.
Alltså jämfört med hur många det är ändå som bor i Afrika, så, just, så är det ganska en liten del. Men det är ju såklart, det, är där, det finns ju stor potential. Och jag menar, Afrika har ju också utvecklats också väldigt snabbt. Så... Men det handlar ju, alltså varför det har gått så dåligt för Jumia under året handlar också mycket om att det som jag är inne på förut, att det här med att de säljer ju vissa produkter själva också. Och det har de gjort i mycket större omfattning innan, alltså liksom, vi snackar typ 2017 och åren innan det och sådär. För grejen är att Jumia har försökt transformera sig från att vara en sån här, alltså detaljhandelsplattform liksom, där de själva säljer produkter, till att det enbart ska vara externa företag som säljer produkter till kund. Så. Och det har ju inneburit att... för att det har ju, alltså Jumia har ju varit tvingade till att sälja egna produkter för att kunna få in pengar. Men nu vill man ju transformeras om så att man på lång sikt uppnår kostnadseffektivitet. Alltså att du slipper köpa in varor och slipper ha varor i lagerhållning, så att du bara kan vara mellanhanden som tar betalt av säljare för att vara på plattformen.
Precis.
Som sen säljer vidare till kunderna då. Så det här är ju liksom, det är ju ett spännande stadie. För att Amazon har ju, och Alibaba har ju redan hamnat där.
Och samma sak med Zalando också typ.
Ja. Så den här transformationen då har ju minskat lönsamheten då temporärt. Men syftet är ju att det ska få stor effekt på sikt då.
Mm.
Och så här, man har tagit väldigt stora kostnader redan. Så man har ju redan liksom marknadsplattformen på plats och redan fått in, alltså det är många som använder plattformen nu. Det faktum är att det är 6 miljoner aktiva användare på plattformen som är kunder då. Så att det växer, gör det. Det här är siffror som växer ganska kraftigt. Så det handlar om nätverkseffekter i det här läget. De måste få in fler som använder plattformen. Så det är också en stor, alltså en styrka och en stor potential.
Det är ju typ den starkaste konkurrensfilen du kan ha.
Exakt.
Så det blir väldigt svårt för typ Amazon att komma in på detta sen. För de ska konkurrera med Jumia. Och de växer till sig en riktigt, riktigt stark nätverkseffekt.
Precis, precis. Så att det är ju dels det. Och sen är det också att de får ju, Jumia har ju ett väldigt, väldigt fint försprång här nu. Just för att de har etablerat ett starkt nätverk och liksom byggt relationer och liksom de börjar verkligen bli väl etablerade i Afrika. Kanske inte på det sättet. Nej. Men de jobbar de mot det. De är på fin väg dit i alla fall. Så att, och det innebär ju också ett enormt försprång mot konkurrenter. Och det, jag tror att det är en stor anledning till att Amazon och Alibaba inte har intagit Afrika. För att det är väldigt knepigt och du måste lägga väldigt mycket tid och resurser på att få till det på den marknaden. Vilket jag tror att de har inte sett att det är värt det, för att de har haft till liksom resten av världen. Men Jumia fokuserar ju enbart på det och lägger enbart fokus på det. Och liksom. Så att jag tror att det finns en väldigt stor potential. Och just att det här affärsmodellen är skalbar. Nu när marknadsplattformen är på plats och de försöker transformera sig så att de blir mer retail. Mm. Eller går från retail till att fokusera mer på logistiken bakom allting. Liksom. Då kommer de nå väldigt fina skalfördelar. För då har man liksom tagit de största kostnaderna vad gäller marknadsplattformen. Och då är det bara att köra, locka fler användare och tjäna mer pengar. Så det är lite spännande. Men om man ser till aktien då, så har ju den inte haft en solklar utveckling sen start.
Nej, verkligen inte. Det har också sett att den inte har.
Precis, det har gått som en riktigt så här sur min. Ja, liksom. Eller ja, snarare ja, men riktigt dalat ner.
Ja.
Och det här hände då, för de börsnoterades i april 2019. Och i maj, en månad efter, så blev Jumia anklagad för att vara en bluff av Citron Research, som är en blankarfirma.
Okay.
Som för övrigt blev otroligt straffad nu i den här Reddit-härvan.
Det var en short... Ja, just det.
Så att de håller på med sån blanka aktier. Liksom. Mm. Och de gick ut och sa då i maj 2019 att Chimaya är liksom en total bluff.
Ja, det är ett luftslott liksom.
Ja, så det fick ju aktien rasa nästan 50%.
Oj, oj, oj.
Och från att, att den handlades då runt 40 dollar på aktie drygt liksom, så handlades då länge runt 2-6 dollar på aktie under hela 2019 och liksom hela 2020. Fram till hösten 2020. För det roliga då, för då kommer vändningen. När samma firma, alltså Citron Research, går ut med en rekommendation om att inte blanka Chimaya. Och det är för att de helt plötsligt då ser alltså en stor potential i bolaget, och att coronakrisen kommer driva en stor, den här stora trenden då som vi snackar
om. Den trenden kommer liksom påskyndas nu med digitalisering.
Precis, så att coronakrisen kommer driva liksom e-handel och digitala betalningar på den afrikanska kontinenten så småningom. Mm. Och Så då gick ju samma firma ut och sa att prisade Chimaya där lite kan man ju säga då. Vilket fick aktien att skjuta i höjden. Den drog ju till sig många blickar, så att på 4 månader så är aktien uppdrygt 400%.
Oj, oj.
Så den har ju verkligen skjutit iväg. Men jag tycker ändå att så här, om man ser till hur Chimaya jobbat under året så tycker jag väl... Den är väl övervärderad, men jag tycker med all rätt att det är bra att den får positiv uppmärksamhet. Just för att de har jobbat väldigt mycket under 2020 ändå på att minska utgifterna och nå den här kostnadseffektiviteten genom sin transformation. Så att i Q4 så uppvisar de faktiskt alltså bättre resultat. Går fortfarande med förlust, men gör ändå bruttovinst.
Så det är ganska högt upp på resultaträkningen?
Ja, det är högst upp.
Ja, det är liksom högst upp.
Men den förbättras med 12%. Men som sagt, bolaget har haft och har en väldigt stor burn rate, alltså att de bränner mycket kassaflöden. Men det som sagt, det är ju kanske naturligt när ett sånt här bolag ändå ska växa och så. Så kollar man på vad analytiker tror, så har jag gått in och kikat på Capital IQ. Och där så tror man att alltså inom 3 år så kommer kanske nödvändigtvis inte bolaget gå med vinst. Men ser man till omsättningstillväxten så tror analytiker på att den kommer växa med 20% år 2021, 29% år 2022 och 34% år 2023. Så att där får man ändå säga att de tror på en stark tillväxt. Mm. Men som sagt, i och med att de tror inom de här åren så tror de inte att bolaget kommer gå med någon EBITDA.
Nej,
alltså
vinst. Nej, inte ens på EBITDA.
Nej.
Nej.
Så det är ju liksom fortfarande en stor risk, och det jag kan känna lite med afrikanska kontinenten är att det är ju mycket risk som är förknippat med det, vilket man såg nu under coronakrisen, för att jag menar Amazon, Alibaba liksom, det är, alltså de presenterade jättefina kvartalsrapporter. Så att det är det som man märker då, att okej, det är knepigt att vara på den afrikanska marknaden. Och ser man då just nu då, så handlas aktien till ett PS-tal på 35,5. Amazon handlas till ett PS på 4 och Alibaba på ett PS-tal på 6. Så att just nu så är det väldigt högt.
Väldigt högt jämfört med peers.
Yes. Så att absolut, det är nog för högt värderat för liksom den stora risken, skulle jag säga i alla fall. Så att mycket av den här förväntade potentiella lönsamheten framöver är ju faktiskt redan inprisad.
Ja, redan diskonterat.
Verkligen. Så att Chimaya har ändå mycket kvar att bevisa i kombination med att riskerna är väldigt stora. Så att jag tycker att det är ett väldigt intressant bolag, men jag skulle nog stå på sidan av nu och se lite hur det går, i alla fall i 2021 då, och följa liksom analytiska estimat och se om det förändras. Men just det, ändå för att sammanfatta lite, så en stor styrka som ändå talar för att det kan bli en riktig lönsam investering är just det faktum att Chimaya är så pass specialiserade på den afrikanska marknaden, och att de har lagt stora resurser redan på just att etablera ett starkt nätverk och relationer och ett stort nät av logistiklösningar. Så att man är ett försprång sett till eventuella konkurrenter då, om Amazon och Alibaba skulle vilja inta afrikanska marknaden någon gång. Men det återstår att se helt enkelt.
Ja, verkligen.
Det är väldigt kul bolag.
Ja, verkligen, det är jätteintressant. Och en sak som är ännu intressantare, det är ju att Afrika har den snabbaste tillväxten i medelklass i hela världen.
Precis.
Vilket gör att den här andelen, alltså kunder på Jumayas plattform, kommer ju öka väldigt fort förmodligen i framtiden.
Mm.
I takt med att det blir bättre och bättre ställt i Afrika.
Precis. Så det är också en sån utveckling som man kan följa då.
Verkligen.
Men pekar de talen på fortsatt tillväxt och fortsatt stark sådan, då tror jag att Jumaya någon gång kommer bli riktigt lansat.
Ja, och Afrika har väldigt långt kvar på den biten till välstånd liksom.
Ja. Absolut.
Så det är jätteintressant. Och sen det här med nätverkseffekten när du snackar om, att det är ju också, det är ju en otroligt stark konkurrensfördel. Så det är ju, de bygger liksom upp någonting som kan bli extremt stort här i Afrika då, som
verkligen
inte vi i västvärlden kanske har så bra koll på.
Precis. Så att nej, jag tycker att om man tycker det är intressant, så kolla mer in på det. Men jag har ett varningsfinger för att de inte tjänar pengar.
Ja, det är kanske, det är lite högre risk kan man säga.
Verkligen.
Det är ingen man ska ha som investor direkt.
Precis. Så att, men det var ju e-handelstrenden också. Så nu har vi ju gått igenom alla trender som vi tänkte, eller som vi tänkte ta upp idag.
Ja.
Och det här ändras ju liksom hela tiden, mer eller mindre. Men man kan ändå se att det som vi snackar om nu är ju ganska likt de trenderna som vi pratade om i det förra avsnittet, eller ja, någon gång där i höstas.
Ja.
Så man ser ändå att, jag menar, det är ganska trögrörligt, och när det sker en kris, som jag sa i början, så leder det oftast till ett förändrat beteende som kvarstår. Så att till exempel som Zoom, och som ja, de har ju inte gått så bra till exempel. Kanske en sån temporär aktie som får skjuts i den för.
Och de har gått ner väldigt mycket nu den senaste, när räntan har gått upp lite.
Exakt. Men nej, men just med digitalisering och fokus på hemma miljön och trädgården och även så här friluftsliv och då framförallt e-handel.
Ja, verkligen. Ja, det är jätteintressant. Så försök att stockpicka de här trenderna och se vad du kan hitta för bra bolag.
Precis.
Det finns ju många fler bolag än vad vi har nämnt här inom varje område.
Exakt.
Men det gäller värt att slänga ett extra öga på.
Och jag skulle säga att det är ju nödvändigtvis inte bara tech och tillväxt som har stor potential.
Nej.
Utan det handlar snarare om att hitta de här bra bolagen i alla olika sektorer.
Och sen tror jag ändå på den här sektorrotationen kommer komma. För jag tror att värde kommer gå upp en bra bit när väl räntorna börjar gå uppåt.
Nu får vi se om några månader då.
Hur det. Hur det går. Jag försöker lägga mig åt det hållet lite grann.
Ja, men det är nog bra. Och jag ska fortsätta skala av min portfölj och ta hem allting och stå sitta på läktaren så länge.
Men det, du kan komma in sen när kraschen kommer då.
Ja, precis. Då jävlar.
Nej, men det var väl allt för idag?
Det var det. Vi ska köra en liten utblick i Unga Aktiesparares agenda då.
Yes. Och måndagar är den... Alltså det är idag.
Ja, precis. Ja, blir det ju.
Idag så är det en grundkurs i aktier. Vägen till din första miljon. Det är ett webbinar klockan 18.00 och det är ju lämpat för främst nybörjare, men även för erfarna som vill repetera lite grunder.
Precis. Sen samma kväll, fast en timme senare, klockan 19.00, så är det ett webbinar som heter Häng på trenden, investera hållbart. Och handlar om just då hur du kan göra din portfölj mer hållbar. Så väldigt intressant.
Och det snackar vi ju väldigt mycket om i podden också. Så.
Precis.
Intressant. Och tisdagen, alltså imorgon, så är det en företagsprestation med Sweco. Ett webbinar klockan 18.00. Och det är om hur Sweco är med och utvecklar det hållbara samhället och skapar värde till aktieägare.
Exakt. Sen så samma kväll där då, så är det UA Akademin fortsättningskurs del 1 av 2. Som ett webbinar klockan 18.00. Då. Så att är man intresserad av det, så tycker jag absolut att man ska gå in och läsa på det. Sen så klockan 19.00, en timme senare, så är det Unga Aktiesparare, Hjärta Jepster tror jag man säger. Vilket är ett webbinar klockan 19.00 då. Och det här görs faktiskt i samband med internationella kvinnodagen. Just för att gemensamt då, att UA och Jepster tror jag, om jag uttalar det rätt, ska uppmuntra tjejer att liksom få upp intresset för privatekonomi. Och
ja, det är bra. Det är jättebra. Så att, det behövs.
Ja, verkligen.
Och på torsdag den 11:e. Så är det kryptokväll. Och det snackade vi om ett avsnitt här för två veckor sedan.
Precis.
Och det är ett webbinar klockan 18.00. Och där du får lära dig mer om bitcoin och kryptovalutor.
Så vår rekommendation är att lyssna på vårt avsnitt först. Och sen kommer ni till den här kvällen.
Precis. Och, kanske,
och ha bra relevanta frågor med dig.
Det tycker jag. Det låter, det låter perfekt.
Precis.
Så in och lyssna på den.
Yes.
Ska ta nästa. UA Akademi. också fortsättningskurs, del 2 av 2. Webbinar klockan 18.00, så samma tid på torsdag.
Så får ni ju överväga vilket som känns mest intressant. Mm. Men en timme senare så är det ett webbinar klockan 19.00 som heter Behavior Finance och Downside Protection med Christian från Billingen Förvaltning. Och det här är del 3 av 3. Mm. Ett event som har varit i 3 delar där Christian har haft fokus på just finansmarknaden då. Så det här eventet kommer fokusera på just beteende och
psykologi mer då.
Psykologi, exakt. Mm. Så det blir nog jättespännande.
Ja, intressant. Men jag tycker ni ska lyssna på. Det finns ju hur mycket som helst att lyssna på eller kolla på.
Verkligen.
Den här veckan.
Med det sagt så får ni inte glömma bort att mejla in till någonting om aktier eller någonting om aktier@gamet.com. Yes.
Och sen får ni inte glömma att följa oss på Instagram där vi heter någonting om aktier och inte heller på Twitter där vi också heter någonting om aktier.
Precis. Så att vi tar tacksamt emot alla tips och frågor.
Ja, verkligen. Ni kan tipsa oss jättegärna om ämnen vi ska ta upp också, för man börjar få lite slut på lite idéer.
Ja, men exakt.
Det är ju väldigt
svårt. Kämpa ut sista. Nej, men det är ju toppen att få reda på vad ni lyssnare vill veta mer om. Mm. Så det är bara att höra av er.
Verkligen. Men det var allt för då. Ha det gött.
Ha det bra, Ludde. Så håller koll på börsen till nästa vecka.
Och Jumaja.
Och Jumaja.
Ha det gött.
Hej.
Hej.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.